Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. 7 juli är det idag när det här avsnittet av Hur är det med sexlivet släpps. Jag heter fortfarande Kalle Norvald och är fortfarande socionom, psykoterapeut och sexolog och ska försöka vrida och vända på frågeställningen hur det är med sexlivet. Idag ska vi vrida och vända det utifrån ett emotionellt perspektiv. Jag har bjudit in Linnea Molander som är datingcoach för att prata om begreppet emotionell kontakt och hur det kan både hjälpa och stjälpa oss i sexuella sammanhang, men också förstås när det kommer till dating och relationsskapande.
Sexlivet med Kalle Norvald.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Linnea Molander, du är ju inte bara en fin person att prata med, men du är också en fin person att lyssna till.
Tack.
Du har ju många sociala medier där du ger väldigt goda råd till personer som inte är helt nöjda med sin tillvaro på lite olika sätt. Hur skulle du beskriva din yrkesvardag idag?
Mycket samtal.
Mm.
Eller skriva och prata, om man ska sammanfatta. Samtal med personer i coachingformat.
Ja.
Och så massa skrivande. Mycket på Instagram, jag har bloggat en del, skrivit artiklar, skrivit böcker, så.
Mm.
Eller skrivit en bok i alla fall, än så länge, en och en halv.
Än så länge, precis.
Ja.
More to come.
More to come, yes.
Innan jag kände dig så har jag redan outat min fördom kring, inte dig, utan om begreppet coach.
Mm.
Du har ju motbevisat väldigt många av mina fördomar. Kan inte du berätta om vad en dating coach gör för de som inte är invigna i begreppet? Och kanske krossa deras eventuella fördomar om just coachning.
Ja, men jag är medveten om de fördomar som finns. Det kan ju bli väldigt hurtigt och väldigt lättsamt. Jag trycker mycket på att jag har en akademisk utbildning i grunden, vilket inte alla har. Vem som helst får kalla sig coach, vem som helst får starta en coachutbildning. Så att det är verkligen en djungel. Så att jag trycker på att jag har faktiskt en akademisk utbildning i botten och en examen i neurovetenskap och lyckoforskning som jag utgår ifrån när jag coachar.
Mm.
Och med det som botten så tillämpar jag den kunskapen på än så länge 2 specifika områden. Det ena är då dejtande, personer som upplever att de fastnar i dejtandet. Antingen att de inte kommer igång eller att de fastnar någonstans på vägen. Ofta att samma sak, oönskade sak, händer eller inte händer om och om igen. Så. Och jag märkte också med tiden att när dejtingproblemen blir lösta så öppnar det upp för ganska många andra drömmar.
Att då när, jag tror du skulle säga andra problem.
Andra möjligheter. Att när man inte hela tiden tänker, hur ska det gå? Tänk om, får jag något svar? Alltså du vet, allt dejtingsnurret. När du inte har det top of mind hela tiden så finns det utrymme att fundera på men vad mer längtar efter i livet?
Mm.
Och också mycket av det arbete jag gör med dejtingcoachingen handlar om att reflektera över vem är jag? Hur känns saker för mig att komma i kontakt med sina känslor? Sluta anpassa sig och börja leva mer i sanning med sig själv. Och när man gör det, vet att vi hittar tillbaka till sin sanning för att dejtandet ska funka bättre, så är det många som liksom, nästan som att man vaknar upp ur en dröm och bara, nu, hur hamnar jag här? Jag trivs ju inte på det här jobbet. Eller det här är ju inte de människorna jag vill umgås med. Eller jag vill inte bo här. Att andra delar av livet börjar skava också när man blir mer sann med sig själv.
Yeah.
Och väldigt många byter jobb, flyttar, gör olika förändringar. Så att den processen att skapa hela livet, liksom, designa livet på ett sätt som känns riktigt, riktigt bra, är jag också väldigt intresserad av. Så att under pandemin så startade jag också Happy Business, där jag businesscoachar människor som har fastnat i ekorrhjulet på olika sätt.
Vi har ju pratat lite skillnad coachingterapi, där det är lite olika strategier förstås, för det är olika yrken. Men ett begrepp som du och jag har diskuterat är ju det här med emotionell kontakt, som ju också är temat för dagens avsnitt av den här podden. I din yrkesvardag, hur definierar du emotionell kontakt?
Jag brukar definiera det som en av tre viktiga kontaktnivåer som vi behöver ha när vi dejtar. Det finns flera, men jag brukar prata framförallt om tre. Intellektuell kontakt, där de flesta ofta redan är hemma. Vi lär oss hela tiden att snacka om saker och vara smarta och ordentliga. Så att det där behöver de flesta inte öva. Den andra nivån är emotionell kontakt och den tredje är sexuell kontakt, alltså attraktion och flörtande. Och det jag märker att de flesta upplever att de har fastnat antingen att man inte är bekväm med att flörta eller att man inte är bekväm med den sårbara emotionella kontakten. Och det kommer ställa till det dejtandet, för att du behöver ha både attraktion och en emotionell närhet.
Ja, jag delar den uppfattningen också. Jag brukar lite slarvigt säga också då att man är lite för smart för sitt eget bästa. Just att man fastnar i det rationella och intellektualiserande. Att man liksom försöker göra känslor helt logiska. Och den är ju klurig.
Ja, det funkar ju sådär.
Sådär. Jag tänker att det finns en anledning varför hissen stannar på olika nivåer. Både liksom genitalt, hjärtat och hjärnan någonstans. Ja. Att den sammankopplingen, samverkan kanske snarare, inte riktigt kommer till. Och då uppstår de här liksom skaven i relation till andra.
Ja, det blir ju svårt att ha givande, meningsfulla relationer om vi är fast i huvudet. Den där emotionella öppenheten, det är ju det vi alla längtar efter. Vi har bara inte fått lära oss att göra det. Och också, det kan göra ont om det blir knas. Så för att slippa liksom undvika det, så stänger vi och går därmed miste om allt vi längtar efter också.
För jag tänker att just begreppet längtan är också en viktig del i det. Alltså de som är ofrivilligt singlar, att man just har en sån otroligt intensiv längtan. Att man också ställer till det lite för sig. Alltså att man kanske i jakten på en respektive, på datingappar, jag vet inte hur många hundra personer jag mött som beskriver vad de inte vill ha i sina profiler exempelvis. Så vilket ju verkligen blir ett intellektualiserande istället för att beskriva längtan till exempel.
Ja, men då plötsligt blir det just det sårbart igen.
Ja.
Ska jag berätta vad jag längtar efter innerst inne? Då är det bättre att säga, inga såna här killar, tack. Det är ju noll sårbarhet i det. Och jag framstår också som rätt oskön, tyvärr.
Ja, man kanske inte drar till sig den tillgängliga partner man längtar efter ifall man börjar rabbla upp massa inten.
Nej, men om man verkar så himla oskön själv. Om mitt första intryck av dig är att du börjar gnälla kring saker du inte vill ha i livet.
Ja.
Jag blir inte jättesugen på att veta mer, liksom.
Nej. Jag får ofta en känsla när jag sitter i psykoterapier med personer som vill ha en partner om att det också lite förväntas av en att man ska ha en partner. Jag tänker att också mycket av de här problemen som människor har som söker efter en partner ofta också är ett resultat av den här liksom tvångstvåsamheten som vi i samhället många gånger har byggt upp.
Verkligen. Och jag vill jättegärna bredda begreppet emotionell kontakt. Alltså visst, jag pratar om det i en kontext kring dejtande. Men det jag ser är att det finns en sån enorm längtan efter det i alla sammanhang. Och bara när jag är i coachingrummet, när de får liksom möta mig på djupet. När jag visar så här, märker du skillnaden om vi möts på det här sättet? Jämfört med om man sitter och snackar om saker. Och folk bara, åh, det här har jag längtat efter. Och då är det är liksom coaching-setting. Vi känner inte varandra.
Ja.
Och det är något som händer ögonblickligen. Och det är även i så här vänskapsrelationer. Det finns så många...
Tutti.
Ja, Tutti, vi längtar ju efter att bara känna närhet med andra människor på alla sätt och vis. Och visst, det blir en förhöjd och en liksom förhöjd version av den fördjupning i en kärleksrelation. Men det räcker inte att ha en person som du känner dig nära. Vi behöver ju känna samhörighet i det stora också.
Eller hur? Ja, och liksom liknelsen igen, det är jag efter våra år som vänner nu och kollegor i det här fältet, har ju också blivit just att vi jobbar väldigt lika på många sätt. Det som du kallar för liksom att vara i närheten i coachingsammanhanget är ju i min värld liksom en relationell psykoterapeutisk intervention. Överdrivet komplicerat språk för att just beskriva att vara i stunden. Och just så här, i relation till mig, hur känns det att vara i det här sårbara och våga vara transparent, som ju är ett ord som du snappade upp. Att så här, men när du pratar om transparens, tänker jag att du menar exakt samma som när jag pratar om emotionell kontakt. Och det gör jag ju. Alltså att våga göra sig själv tillgänglig och då med det sårbar. Att våga berätta vad man just längtar efter och vad man är rädd för. Att vara sårbar är också att blotta en rädsla många gånger. Att man är rädd att bli avvisad, vilket många på min arbetsplats i alla fall går med.
Just det, alltså i sin relation.
Ja, eller sin potentiella relation.
Just det.
Att man liksom innan någon annan hinner avvisa en så avvisar man dem.
Ja.
Eller sig själv redan.
Alltså ja, och det finns ju en sårbarhet i att prata om sin rädsla.
Mm.
Det jag märker är att många tror att emotionell kontakt innebär att man ska blotta alla sina trauman direkt, bara
precis,
prata om det jobbiga. Och liksom,
ja.
Nej, det som vi alldeles nyss var inne på, att berätta vad du längtar efter är också sårbarhet. Men det kan finnas en, alltså glädje är också emotionell kontakt. Alla
ja.
Känslor, om du kan prata om, det här är fantastiskt, sen händer jag här. Det är också ett sätt att vara transparent,
precis,
och visa, här är vad jag upplever, det här, så här känns det i mig idag. Så jag vill verkligen liksom krossa den myten med att emotionell kontakt och sårbarhet måste innebära att prata om jobbiga saker.
Ja. Men det, visst är det lustigt, och jag tänker att det också har sin förklaring i att vi har mer liksom så kallade negativa emotioner jämfört med positiva. Så de får ju visserligen mer plats i våra kroppar, men jag tänker att det också är någon form av social färdighet att fokusera på, eller psykologisk färdighet att fokusera på det som är positivt utan att det nödvändigtvis behöver liksom bli toxiskt, men att ändå krävs lite övning på att berätta om glädjen också.
Verkligen, och jag tror jag gillar att du säger övning, för det jag märker är att när jag coachar, många tycker inte att det är så här svårt när jag pratar om det. Det är bara att de inte har tänkt på det.
Nej.
Det är ingen som har förklarat det här innan. Och sen så bara, ja, men det är klart. Det,
ja.
Det makear ju sens liksom. Mm. Det är så rimligt.
Jag tänker på alla de jag också genom åren har haft i samtal, oavsett om det är terapi eller rådgivning, som haft svårt med erektion till exempel. Alltså för att hålla sin penis hård genom ett sexuellt möte. Så många som tänker så här, men vad då Kalle? Tänker du att jag, för att jag blir stressad för att vara bra i sängen, kan påverka min erektion?
Mm-hmm.
Och jag svarar ja.
Nej,
så svarar jag inte. Utan jag tänker så här, absolut.
Ja.
Tänker jag att det gör, eftersom stresshormoner konkurrerar ut kåthormonerna.
Ja.
Så tror jag absolut att stressen kan påverka dig. Jaha. Alltså just att man tänker och känner bara liksom 2 centimeter framåt. Och inte så här, men vad händer om jag går in och tänker, varför är jag stressad i den här situationen? Och det behöver ju inte bara vara i sexuella möten. Det kan ju förstås också vara i dejtingsammanhang också. Att man blir så stressad av att prestera sitt bästa jag. Att man bara upp i skallen och liksom läser upp sitt CV, som man har ju hört x antal,
precis,
personer, och säkert gjort mig skyldig till den tiden jag dejtar. Men att man så gärna vill prestera den bästa bilden.
Alltså det är så intressant att personer som verkligen är angelägna om att bli omtyckta förstår inte vad det är som gör att man blir omtyckt, utan de gör helt bakvända grejer.
Mm.
Det slog mig när jag under min coachutbildning, när jag läste massor om liksom hjärnan och lyckoforskning, att så här, massor av de problem vi har vi bara för att ingen förklarar hur det funkar att vara människa. Det är ingen som har sagt att stress och jobbiga tankar och känslor kan förstöra erektionen.
Mm.
Och då tror man, något är knas. Nej,
ja.
Du är människa, det fungerar så här. Du är helt normal och så här kan vi göra så att det blir annorlunda.
Mm.
Jag blir ju tokig på det. Liksom, när jag ser folk som, det är något fel på mig. Nej, du är människa.
Ja.
Det funkar så här.
Ja, för jag har ju valt ibland också att vända på steken och säga, men att du inte lyckas upprätthålla din erektion när du blir så här stressad visar ju faktiskt att din kropp och knopp fungerar precis som du ska.
Ja.
För jag menar, när vi blir stressade, då är ju vi ska ju fokusera på vad som stressar oss och försöka liksom åtgärda det eller fly från det.
Mm.
Och då är det rätt svårt att hålla ett stånd uppe.
Ja, och om vi byter ut erektionen mot känslor.
Ja, absolut. Alla
så är det samma sak. Det jag hör i min värld, där jag hör mindre om erektionsproblem, är ju tvärtom. Alltså, jag blev ledsen när någon dissade mig, trots att jag inte gillade personen till exempel. Ja, men det är klart
ja.
Du blev. För
ja.
Det blir man när någon dissar en.
Ja.
Det är 2 separata saker, huruvida du gillar personen och huruvida du är okej med avvisning.
Mm.
Ja, men eftersom jag inte gillar honom borde jag inte bli ledsen. Jo, hurra.
Ja,
det är helt
också.
Rimligt liksom. Det är också, du kan känna 2 saker.
Ja, men precis. Det kan vi ju liksom upplysa alla om. Man kan känna fler känslor samtidigt som också kan vara motstridiga varann.
Ja, återigen, det är så det funkar att vara människa.
Du är som du ska.
Ja, eller det vet jag inte, men som alla.
Ja, eller som du är som du är just nu. Och
ja,
menar,
och det finns alltid goda skäl i det.
Ja, men jämt. Alltså, vi är ju ett resultat av vår historia.
Ja.
Oj, vad klyschigt.
Ja, men alltså, och det är också en sån grej som inte är helt intuitiv. När man förstår det så blir det så logiskt att det som hände under din barndom påverkar vad som händer nu i dig.
Mm.
Och vet man det, så blir det ju så himla logiskt. Vet man inte det, kommer det kännas väldigt knasigt.
Och då är vi ju liksom också tillbaka i den här med sårbarheten, att våga acceptera det. För det kan ju också vara läskigt att erkänna att diverse händelser i livet också påverkar en än idag, när man är 40-50 plus.
Mm.
Min äldsta klient idag är ju liksom 83.
Wow.
Och kommer för samtal om sexologiska spörsmål och som nu börjar förstå att hennes upplevelser i barndomen kan spela en roll hur hen mår idag.
Mm, wow.
Men bättre sent än aldrig. Jag tänker också i det här med emotionell kontakt i relation till andra. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det här med att, ja, men en relation, är det lätt så är det rätt.
Oh.
Ja, du skrattar. Berätta varför du skrattar.
Det skapar ju en hjälplöshet. Ska du bara gå runt och vänta på att det ändå ska vara lätt? För om det inte är lätt, då finns det ju en anledning till det.
Ja.
Då har du förmodligen anknytningsproblem, eller du gör något som inte funkar, eller det är någon information, som någon pusselbit du inte har, som gör att det blir svårt. Det problemet kommer ju inte bara lösas av sig själv, och sen så bara flip plopp, hepp, hepp, så var det klart. Liksom. Mm. Utan jag brukar säga att när du har koll på läget blir det lätt.
Ja. Det var bättre. För jag har mött så många och säkerligen gjort mig skyldig att tänka så och känna så själv också. Att säga, men gud, ska den här relationen vara så svår? Mm. Eller ska det vara så svårt att vara i en relation? Ja, men mänskliga relationer är svårt. Och jag menar, det finns ju en anledning varför vi i programmet jag är med i, Gift första ögonkastet, just också pratar om relationsarbete. Mm. Nu är kanske begreppet arbete inte det sexigaste ryktet, men jag tänker att det behövs någon form av ansträngning för att en relation ska fungera.
Ja, kompetens. Ja. Tänker, för det kan absolut vara lätt när man har koll på läget. Ja. Precis som alla andra kompetenser i livet. När du liksom har lärt dig att spela trumpet kommer det gå lättare än första gången du håller i trumpeten. Mm. Liksom. Metaforiskt på sådant.
Jag tänkte precis säga, hålla i trumpeten. Det handlar om något helt annat.
Ja, men vad du än vill lära dig. Så ja. Ser man det som en kompetens,
precis,
så blir det mer rimligt att här behöver jag göra en insats. Mm. Och när jag har gjort den insatsen så kommer det gå lättare.
Ja, att det också är en övningsfråga.
Verkligen. Och där tycker jag det är så fint att alltså, när vi pratar om våra liksom, respektive jobb, att höra hur mycket av det som kommer upp i ditt samtalsrum som är i mitt också. Men mina klienter tror att när man väl är ihop med någon så är alla de problemen borta. Och att du verkligen säger nope.
Ja, det syns ju inte i podcast att man sitter och skakar på huvudet. Nej, precis. Att man tänker att så fort jag har hittat min signifikanta andra så kommer liksom alla mina problem flyga ur fönstret och jag kommer vara komplett som person och allt kommer vara enkelt, roligt och lustfyllt resten av livet.
Mm.
Så funkar vi ju tyvärr inte. Jag tänker att det också är en intellektualisering igen då, att vi är uppe i huvudet och tänker oss till det. Och tänker att liksom våran längtan efter någon annan, när den blir tillgodosedd och man har sin partner där bredvid sig i soffan på en tisdag, så kommer också onsdag, torsdag, fredag och resten av veckan vara underbar. Men jag menar, så länge vi är flera personer i relation till varandra så kommer det ju uppstå friktion.
Det är svårt att vara människa i sig själv.
Absolut.
Och sätter man två människor i samma rum och i en relation så blir det ännu krångligare.
Så det är också svårt.
Ja, och det är därför jag liksom kommer tillbaka till det här med att när man förstår hur det funkar att vara människa, förstår sig själv bättre, förstår hur liksom relationer och olika saker spelar in och triggerpunkter och grejer.
Precis.
Då kan det absolut bli lättare. Men och någonting apropå det här med är det rätt så är det lätt, så får jag liksom hejda vissa som gör ett jättearbete med mig i coachingen och sen träffar de någon och bara titta vad bra det blev, jag träffar en så bra person så nu går allting enkelt. Jag bara, fast jag har också tvingat att möta alla dina demoner och sen träffade du den personen. Det är en intressant timing här på att när det plötsligt blev enkelt.
Precis så. Och att våga vara sårbar i relation till sig själv. För jag menar, emotionell kontakt handlar ju förstås inte bara om att man ska hålla på och kontakta med andra. utan att man också ska connecta med sig själv.
Ja, där är ju ditt ord transparens så himla bra. För att det tydliggör att det handlar om att låta någon annan se vad som rör sig på insidan hos dig.
Ja.
Och vet inte du vad som rör sig på insidan hos dig så har du ju ingenting att dela med andra människor. Vilket gör ytterligare krångligt om du är fast i huvudet och bara kan dela med andra människor dina tankar. Men du vet inte vad du känner, du vet inte vad du upplever, du vet inte vad du längtar efter. Så att även om det kommer någon och vill möta dig på djupet emotionellt och bara berätta, vad händer i dig? Och bara, mår typ bra! Det finns liksom ingen kontaktyta i det.
Nej, och det är ju väldigt spännande. Just när jag har par som har en etablerad relation och kanske har några år bakom sig tillsammans. Och man just frågar sig, men nu sitter vi här och pratar om något väldigt tungt. Om ett icke-fungerande sexliv, det är det som de flesta paren kommer till mig för. Och så sitter en av parterna väldigt tysta och så frågar sig, hur känns det här för dig att vi sitter och pratar om det här nu hos mig tillsammans? Bra! och att det är ju, när de svarar så kort och högt i rösten, så vet jag att det är totalt motsatt. Då är ju ångesten ofta så pass hög att man liksom inte vill ha fokuset på sig själv. Mm. Och då när man är hos mig så stannar jag ju upp i det svåra. Det är det som är mitt jobb många gånger. Och det är ju inte för att jag är sadist så, utan för att det är så man vet att just när man välkomnar de känslorna och vågar liksom ha dem i kroppen och erkänna dem så kan man ju faktiskt delvis lära sig något förstås, både för sig själv och i relation till sin partner, men också förstå varför känslan uppstår just där.
Mm.
Jag vet inte hur du upplever det, men jag möter ju väldigt många som är rädda för att låta känslorna få den platsen, för man tänker att om jag börjar gråta nu så kommer jag aldrig sluta gråta. Eller kommer jag låta min ilska nu och komma ut till min partner så kommer jag liksom mörda med människan. Eller liksom att man är så rädd att det blir så extrema reaktioner. Just så att då är det mycket lätt att stänga av dem eller försöka bortsänga dem.
Eller bara inte bli förstådd eller bli dömd för eller bli missförstådd. Ja. Så jag kommer att tänka på, för massor av år sedan när jag gick i terapi, hade en liknande jobbig terapeut som hela tiden frågade hur det känns.
Det var inte jag.
Det var inte du, nej, det var någon annan. Och jag satt där och var så duktig och tyckte att jag bara, men jag sitter ju här redo och gör jättefint för alla mina livsupplevelser. Hjälp mig nu här liksom. Mm. Och hans enda fråga var så här, Linnea, hur känns det att prata om det här?
Ja.
Jag bara, fan, vad frågar du det för hela tiden?
Ska jag prata om hur det känns nu också?
Ja, men precis. Och dels blev jag så här ställd för att jag kunde inte svara på det.
Mm.
Men jag märkte också att jag så här, varför vill du veta det? Varför är det relevant? Vad ska vi med den informationen till?
Mm.
Tills han till slut förklarade för mig att Linnea, det är viktigt hur det känns för dig. Det är typ det enda som är viktigt i livet. Du behöver veta hur det känns så att du kan prata om det. Jag bara, shit. Och fick du då lära mig det då. Men jag blev så ställd av den här frågan, hur känns det att prata om det här? För jag tyckte, varför frågar du det hela tiden? Jag sitter här och berättar jätteviktiga saker om mitt liv. Kan du inte fråga om det istället?
Ja. Han ville gå liksom i den terapeutiska relationen med dig där. Och du bara, nej tack.
Ja, nej tack. Ja. Men det var inte för att jag absolut inte ville. Jag fattade bara inte att det han pekade på, var nyfiken på, också var viktigt och viktigare än informationen. Och det tror jag är rätt vanligt att man, även om man liksom kommer i kontakt med mitt arbete, så emotionell kontakt, och jag bara pratar om det, längtar efter, folk bara, varför då?
Ja.
Det händer saker när man gör det. Och hela livet förändras radikalt när du är medveten om hur det känns för dig, för då kan du börja ta beslut i livet baserat på hur det känns för dig. Du kan inte leva ett liv som känns bra om du inte är medveten om hur det känns. Och det gäller oavsett om det är en sexuell situation, när du ska välja vad du ska jobba med, var du ska bo, hur länge du vill stanna på festen eller vad som helst.
Ja, men verkligen. För det du beskriver nu i det här fallet när du var klienten i terapi, jag har ju själv också gått mycket i terapi, det är ju en så här obligatorisk del i min psykoterapeututbildning och för att jag tycker alla borde gå i terapi, så är det klart att relationen man har med sin psykoterapeut speglar ju också väldigt mycket av det som uppstår utanför terapirummet. För just det som du beskriver, när man liksom kommer och redogör för vad man har gjort i veckan till exempel och inte vill gå in på djupet, ja men då kan man ju nästan ta för givet att det här också sker i relation till andra. Får man inte tag på liksom den emotionella kontakten också i terapirummet, så är det klart att det inte sker utanför heller. Eller min arbetsuppgift inom psykoterapi här, det är ju också att skapa det här trygga rummet för att utforska och komma i den emotionella kontakten.
Mm.
Och när det sker, det är ju en arbetsförmån som är inte att underskatta. Och då vet man också att det här kommer kunna gå att öva på. Jag möter ju väldigt många som tänker att så här, men det blir inte naturligt för mig. Eller jag tycker det kommer inte tillfället där jag kan göra det här. Och att man liksom hänvisar till det naturliga. Och jag brukar tjata om att så här, men stryk det. För jag menar, kommunikation och att vara i kontakt med sina känslor, det är en färdighet som man måste öva på.
Mm.
Då blir många lite paffa.
Ja. Jag håller helt med dig både om att det är så häftigt att kunna locka in någon i den kontakten i ett samtal.
Mm.
Alltså verkligen arbetsförmån, och det jag märker att många vill ju det. Alltså om jag bara skapar space för att du kan få möta mig här istället. Vill du göra det? Och de flesta är ju bara, ja, tack.
Ja,
de vill alltså, ju. Ja, de är så
på liksom. På tal om längtan.
Precis, det finns en längtan. Oh, och sen så när sessionen är slut så bara, se hur de liksom drar upp muren igen och går ut i livet. Och det är okej, för de har ändå fått smaka på det, sen kan de öva verkligheten.
Absolut.
Och vad varandra du sa om onaturligt.
Mm.
Ja, jag gillar ordet ovant.
Jag med.
Du är bara inte van vid det här, och tyvärr är det så att det du är van vid funkar rätt dåligt.
Mm.
Det tar dig inte dit du vill.
Mm.
Och jag brukar också liksom knåda lite på, det är svårt och jobbigt, ja. Men jämfört med vad då, du har det ju redan svårt och jobbigt. Här är ändå något som kan göra att det slutar vara svårt och jobbigt. Men också återigen det här med att lära dig spela trumpet eller gå till gymmet. Det finns ingen som går till sin PT och har som en seriös invändning. Ja, jättebra träningssession, men det var lite jobbigt tyvärr.
Ja,
det är lite det som är grejen här. Vi övar på nya saker och det är ansträngningen som ger resultat.
Jag uppmuntrar alla mina klienter jämt att säga, men när det blir svårt, ifall jag ställer någon fråga du känner dig jobbig eller liksom obekväm, så är det också viktigt att vi pratar om den känslan.
Ja.
Att det handlar inte bara om att, som du också formulerar, att det är inte bara liksom blotta alla sina emotionella sår, utan också att prata om vad som händer när man gör det.
Precis.
Att prata om pratet, så att liksom ha den metakommunikationen kring vad som sker när vi också är där tillsammans.
Verkligen, och apropå klyschiga coacher, alltså jag är ju absolut inte en förespråkare och bara pusha, kör på ut i bekvämlighetszonen, utan så det kommer absolut kräva en ansträngning.
Mm.
Men det måste vara lagom läskigt. Precis. Och när du har gjort det läskigt, då kan du gå in i bekvämlighetszonen igen och värma dig, det är fine.
Ja.
Men om du kan liksom testa några sekunder här och där, så kommer det ge jättestor effekt.
Ja. Jag tänker på en kvinna som jag har i terapi, som kom till mig för att hon just stängde sig väldigt ofta till alla.
Mm.
Vilket hade sina förklaringar. Och hon satt alltid med liksom armarna i kors över magen i samtal med mig. Jag tror det var så här, efter några veckors terapi så bad jag henne så här, men kan du bara prova nu att lägga dina händer i knät? Ni vet den här klassiska posen som man hade när man var, gick i lågstadiet och var i skolfotografering när man satt ner. Hade liksom en hand på vardera knä. Och bara se vad som händer. Mm. Och det tog några enstaka sekunder så sa du, kom hon tillbaka och sa att det här var fruktansvärt. För då blev hon ju också öppen i kroppen i relation till mig. Mm. Okej, men då pratar vi om hur det blev. Då kom hon ju just i kontakt med att hon var ju inte van heller att vara den emotionella kontakten med någon.
Nej.
Och där blev det liksom en mur mindre i form av armarna framför magen.
Precis.
Men då fick vi prata om det. Och det blev en lärdom för henne som hon fortfarande återkommer till i våra samtal.
Ja, och jag gillar också det här metasnacket i coaching. För jag har många som... Alltså man vill vara duktig inför sin coach och sin terapeut liksom.
Ja.
Och så, ah, men nu har jag inte gjort min hemuppgift, nu har jag gjort min hemuppgift. Jag säger, det spelar inte så stor roll om du gjorde det eller inte. Om du gjorde det så pratar vi om vad som hände när du gjorde det. Om du inte gjorde det så pratar vi om hur det kommer sig. Vad var det för motstånd som dök upp? Vad hände där? Och det är ju något man absolut kan ta med till privata relationer också.
Att alla dagar i veckan.
Oavsett vad som hände så kan man alltid prata om hur och varför det hände och hur, hur det kändes. Mm. Livet går liksom inte ut på att göra rätt.
Nej.
Nej,
det kan man ju poängtera en gång till. Livet handlar inte om att alltid göra lätt.
Nej.
Rätt eller lätt, eller så är jag fel. Det är, skulle Freud säga om detta. Men jag tänker att det, livet är vare sig lätt eller rätt alla gånger.
Nej, jag minns inte vem som sa det, men jag hörde en gång att vi gör alla så gott vi kan och fattar så fort vi hinner.
Det var fint.
Ja. Ja. Och det, man får förhålla sig till det som är liksom, hela tiden. Och kan man ha det förhållningssättet att nu är det så här, ska vi prata om det utan att döma, så kan man komma väldigt lugnt bara från det.
Man kan ju fråga sig många gånger liksom varför man gör som man gör och liksom vad som är viktigt med den här typen av kontakt med sig själv, den här emotionella kontakten. Vad skulle du säga är fördelarna med det?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om du inte är i kontakt med dig själv så riskerar du en existentiell ensamhet av liksom, finns jag överhuvudtaget? Alltså det exempel jag kommer tänka på är att man åker på coola resor, man gör coola grejer, men mer för att det blir en fin bild på Instagram, man upplever inte. Då man säger, nu är jag här, det här borde jag tycka om, det här borde kännas häftigt, men jag känner ingenting.
Nej.
Du blir liksom ett spöke i ditt eget liv. Och när du är i kontakt med din egen upplevelse, dina egna känslor, så är det som att livet typ får färg. Vilket är jättestort för den som aldrig har varit med om det, för att den har stängt av.
Ja.
Och nästa steg av det är att om du kan dela de här färgerna med andra människor. Vi är ju wired for connection, som Brené Brown säger. Det finns ju något bara, det är så här det ska vara. När man på riktigt känner att man möter en annan människa.
Ja.
Och jag skulle nog dra så långt som att säga att det är typ hela meningen med hela livet. Och inte då nödvändigtvis i form av så här påtvingad parnorm. Utan bara att ha förmågan att connecta med människor.
Ja.
Alltså små barn och djur är ju experter på detta.
Utan tvekan.
Ja, och att kunna skapa de ögonblicken. inte sen att jag ska älska någon varje dag för resten av mitt liv, utan att kunna skapa små liksom glimtar av bara, åh, en bebis slog mot mig. Mm. Åh, jag fick ögonkontakt med någon i kassan. Åh, en vän skickade ett fint meddelande. Åh, jag fick en kram.
Ja.
Att kunna skapa och värdesätta de ögonblicken skapar en helt annan känsla av att finnas till.
Precis.
Som livet blir ganska fattigt utan. Och väldigt rikt med.
Jag tänker att det finns ju också fördelar på kort sikt att inte ha emotionell kontakt. Man typ klarar stora kriser. Man känner inte in, man känner inte efter, man tutar och kör. Så det finns ju fördelar på kort sikt. Men på lång sikt så missar man ju precis det du är inne på. Att man inte just får den här kontakten med sig själv eller andra.
Ja, alla stunder kräver inte emotionell kontakt.
Nej.
Ibland är det inte tryggt att öppna sig. Ibland är det inte relevant att öppna sig. Och det brukar jag prata mycket om, alltså även med sexuell kontakt. Mm. Att så här gör du för att skapa attraktion och polaritet. Men det är inte relevant i alla stunder. Inte när du dejtar och inte i relation heller. Ni måste inte vara kåta med varandra när ni ska deklarera. Man kanske har en deklarationskink, inte vet jag.
Nej, det finns mycket.
Men det är liksom, man behöver inte ha tillgång till alla de här kontaktnivåerna hela tiden.
Nej. För det tycker jag har varit förekommande liksom missuppfattning. Att man tänker, men ska jag gå omkring och vara emotionell konstant varje sekund? Nej, för det går inte.
Nej.
Men det är ju på samma sätt så... Går inte att vara uppe i huvudet hela tiden. Går inte heller så bra ifall man är i könet hela tiden heller. Att liksom tänka att man ska knulla här konstant. Vi har lite andra saker att göra. Men det blir också en spegling av det samhället vi har valt att bygga upp någonstans. Där vi just har det här ganska svartvita tänkandet. Eller uppdelningen på hur vi ska vara. Det är liksom allt eller inget.
Mm.
Men här i den här typen av nivån av kontakt som du beskriver. Liksom det intellektuella, det emotionella och det sexuella. Det är ju liksom... En härlig kompott.
Precis, det är en härlig mix som du kan liksom leka med för att skapa en dynamik. För att det blir en helt annan relation och ni bara är kåta på varandra. Men det finns inte så mycket givande samtal, varken på en intellektuell eller logisk nivå. Precis, kan man absolut ha om man gillar det. Eller tar du bort det sexuella så blir det mer av en platonisk vänskapsrelation. Inget fel med det. Så det handlar bara om att så här, vara medveten om att det finns olika nivåer. Och vilka beteenden hos dig som skapar olika så du kan använda dem.
Ja.
Och det går inte att säga så här, om du har en verktygslåda, är hammaren bättre än skruvmejsen?
Ja,
vad ska du göra? Ja. Ska du spika eller ska du skruva? Liksom?
Ja. Det är inte stort det bygget.
Ja, men precis.
Ja, för jag tänker också att de hör ju ihop. Nu kan det ju låta som att det är som ett vattentäta skott mellan de här kontaktytorna. Men jag tänker att de förstås också går hand i hand på många sätt. Mm. En sexuell attraktion kan ju uppstå via intellektuella samtal till exempel. Eller att känslolivet hänger på när man har haft de här smarta samtalen eller sexuella mötena. Därför jag menar ordet kompott. Just att det är ju också ihopkokat till något mumsigt.
Ja, men verkligen. Och jag tror att i början så får man lära dem sig lite, alltså nästan som att lära sig en dans. Att först övar man på piruetterna och sen så övar man på de här dansstegen. Men sen till slut sätter man ihop dem till en dans.
Ja.
Och jag tror det finns en risk om man inte börjar sätta ihop det. Att det blir så här, först pratar vi om känslor och sen ligger vi. Och att kunna prata emotionellt om det sexuella också. Ja. Förhöjer ju sexlivet enormt mycket. Och sexbiten kan ju också annars bli ett sätt att slippa vara sårbar. Att så här, för då, istället för att prata om saker
så har vi sex.
Ja, precis. Absolut. Behöver jag inte se det i ögonen eller säga några ord. Toppen. Det är ju sårbart på ett helt annat vis, men många gömmer sig bakom det sexuella för att slippa säga saker.
Ja, alltså det är ju det som vi psykodynamiska terapeuter pratar om, försvar. Alltså just att vi går in och att försvara oss mot sårbarheten genom att göra någonting helt annat.
Mm.
Som inte nödvändigtvis behöver vara sårande förstås, men jag har ju mött väldigt många som antingen liksom knullar bort pratet eller pratar bort knullet om vi ska hårdra det hela.
Ja.
Det är därför man söker mig är ju då, för att det inte funkar längre.
Mm.
Och när jag försöker ge tips då, men ni kanske ska prata om vad ni vill ha sexuellt, för att via liksom det intellektuella och hjärnan går ner till könet och sexualiteten.
Mm.
Nu Thomas vill poängtera då, som har gjort många andra avsnitt, men för dig som lyssnar nu bara för att få lyssna på Linnea, att det är klart att sexualiteten bara inte är kopplad till könsorganen, utan det är ju hela kroppen. Så nu pratar jag bara metaforiskt för att ni inte ser mina händer när jag pratar. Men att ibland liksom lättare att bara knulla än att prata om knullet.
Ja, och tvärtom, för vissa tycker det är så otroligt sårbart att vara sexuell, men kan prata i dagar.
Om allt annat. Nu när du och jag sitter och pratar så tänker jag att det är säkert fler lyssnare som tänker, gud vad lätt de får att låta. Det är bara att göra så är allting klart. Så enkelt är det ju inte. Men jag tänker att det kräver igen alltså en rejäl portion med mod och motivation att liksom få till den typen av förändring.
Mm.
Och jag menar, jag tycker ju att alla som går i terapi eller din form av coachning är ju modiga redan bara boka tid. Och att de också ser ett värde i att få må bättre.
Jag ser ett mönster av att folk kommer till mig när de inte pallar mer.
Precis.
Men för det är inte så här, åh, det här vore nice, ett nice sätt att förhöja livet. Utan det är så här, här, ta mina pengar och jag gör vad du vill. Liksom. Ja. Och jag vet inte om det är samma för dig. Att, alltså man skulle ju önska att folk började gå i parterapi innan de var tvungna. Och lärde sig det jag lärde ut innan de var tvungna. Mm.
Ja, jag fick ju en fråga för några år sedan när jag var med i Kropp och Själ i P1. Så här, men det här med parterapi som prevention, alltså som förebyggande. Jag bara, jag vet inte om det är så bra idé, svarade jag då, vill jag minnas. Så här, för att liksom, ska man väcka den björn som sover? Det här är några år sedan. Idag har jag totalt ändrat uppfattning.
Ja.
Och tänker att det är väl jättesmart att gå i parsamtal innan problemen uppstår för att liksom prata om hur man hanterar olikheter.
Och det är ju något jag hör från nästan alla jag möter också. Att så här, tänk om jag hade lärt mig det här tidigare. Precis. Säger nästan alla. För att när poletten var trillade ner och bara, jaha, fan, hade det kunnat vara så här hela tiden. Men återigen, vi fattar så fort vi hinner att det är inte en spa-behandling nödvändigtvis att lära sig de här grejerna. Det kräver motivation. Och det är därför så vissa hör av sig och bara, hey, jag vill typ köpa coachingsessioner och ge bort till någon. Jag bara, nej, jag är ledsen, jag kan inte coacha någon som inte själv kommer och knackar på min dörr. För att det går inte att tvinga någon att göra det här. Det är liksom knappt jag som gör jobbet. Liksom, utan jag kan göra min del, men man måste vara högmotiverad. Och då får man resultat. Men man måste komma till en punkt att bara, men nu gör jag det här. Nu
precis.
Är jag redo.
Jag brukar beskriva det som att jag som psykoterapeut kommer bara på tillfälliga besök i era liv. Det huvudsakliga arbetet gör ni liksom mellan gångerna.
Ja.
Sen kommer jag att hälsa på.
Definitivt. Samma här. Det är ju mellan sessionerna som magin sker.
Precis.
Och då krävs det att man är motiverad. Så att det inte är så här, vi hade ett trevligt snack och jag fick några bra idéer. Utan så här, det krävs handling. Jag brukar jämföra med en PT. Jag kan ge dig ett träningsprogram, men det är ändå du som måste göra armhävningen. Och då kommer det spänna lite i armarna. Och så, först kommer det inte hända någonting, och sen kommer det inte hända någonting. Och sen kommer du bli stark. Precis, kommer bara få träningsverk med inga muskler. Och sen helt plötsligt en dag så är du vältränad.
Ja.
Det är så det funkar. Liksom.
Så det funkar.
Typ alla utvecklingsprocesser funkar ju så.
Ja, men det är något spännande med den här tanken just på att man gärna går och tränar kroppen.
Mm.
Men tränar liksom psyket och hjärtat. Så ja, men det är lite mer motstånd kring.
Ja.
Min egen kvalificerade gissning är ju att det är någonstans, också mitt sexologiska arbetsfält är ju också att man tänker sig att det bara ska funka.
Mm.
Och det är ju samma sak. Att man också tänker att exempelvis flörtande bara ska funka.
Alltså, ja, på ett sätt så finns det idéer om vad som bara ska funka. Men jag tror också att det är lättare att jobba med saker som man kan se.
Absolut.
Till exempel kroppen och att peka på andra människor.
Ja.
Istället för att så här, någonting jättediffust inom mig själv kanske är problemet. Det är svårt att komma till den slutsatsen. Det är mycket lättare att bara, nej, min kropp är nog fel. Eller så var det den andra personen som var dum.
Vilket leder mig till ytterligare en del som jag möter mycket i mitt jobb. Det här med att man på något sätt ursäktar, inom citationstecken, eller förklarar, kanske man snarare ska beskriva det, sitt singelskap med att alla andra är dumma i huvudet.
Mm.
Nu har vi många dumhuvuden i samhället, men om man märker att det är ett mönster att man bara dejtar personer som är dumma i huvudet.
Precis.
Jag tror att du och jag skulle säga exakt samma sak.
Om någon kommer att hävda det.
Om någon kommer att hävda till mig i mitt terapirum och säga att alla är dumma i huvudet som jag dejtar.
Ja, då vänder jag ju det tillbaka.
Ja.
För att, och då brukar jag också...
Det är du som är dum i huvudet, säger du.
Nej, inte riktigt så. Men hur kommer det sig att alla just du dejtar är dumma i huvudet och också liksom pekar på min erfarenhet? För att alla jag coachar kommer ju med sin helt unika bild av
såklart.
Världen. Så här funkar det, så här är Tinder, så här är killar, så här är tjejer, så här är livet. Och grejen att alla säger ju helt olika grejer.
Mm.
Så att min enda slutsats är att okej, det här är din version av hur livet, Tinder, killar funkar.
Ja.
Hur kommer det sig att du alltid har den här upplevelsen när andra upplever helt andra saker, trots att vi lever i samma fysiska verklighet? Och det är ju svårt att bortförklara. Men,
Men det är ju med perspektiv och kontakt, tänker jag.
Ja, och den är på ett sätt inte skön, för då säger fan, handlar det om mig?
Ja.
Men det är ju fantastiskt om det handlar om dig, för då ligger
för då
makten på din planhalva. Toppen.
Ja.
Om alla killar är dumma i huvudet, vad ska du göra åt det?
Ja.
Men om du bara dejtar oempatiska människor, det är ju något vi kan påverka.
Ja, bam.
Bam.
Jag tänker att det är en jätteviktig lärdom. Och jag menar, som sagt, det finns dumhuvuden i samhället. Det kan vi ju klargöra. Men det är ju fortfarande i relation till sig själv.
Mm.
Jag brukar klyschigt säga, och det har jag säkert sagt i den här podden tidigare, men att så här, den relation man har längst i livet är den till sig själv, så det gäller att vårda den.
Mm.
Och att också komma i emotionell kontakt med sig själv.
Mm.
Och vad händer med mig när jag dejtar den här typen av person? Nu vet jag att du coachar primärt heterosexuella kvinnor, men om du då förmedlar, så här, om du bara dejtar killar som gör så här mot dig, kan du dejta någon annan person som faktiskt inte gör det? Hur hittar man de killarna?
Ja, och det är ju steg typ 7.
Ja.
Först måste du ta reda på varför dejtar du de här personerna som du inte ska vara med. För där, just det skuttet gör många. Att okej, jag kan inte dejta assholes mer, jag måste dejta trevligare människor.
Ja.
Och så byter man bara ut den andra personen. Man har bytt ut någonting inom sig själv.
Nej.
Så här, vi måste ju titta
precis
på
så.
Varför har du dragit så hårt till människor som inte behandlar dig väl? vad har det här bekräftelseknarkandet lett till? Vilket behov tillgodoser det dig? Kan vi tillgodose det på ett annat sätt? Och sen får man lära om. Så att jag brukar ha det liksom två delar. Det första är att så här, avvänjning från det dysfunktionella. Och sen är det en helt separat process att vänja sig vid det bra. Att lära sig hur den världen funkar. Och de måste komma i rätt ordning. Liksom, så att man inte tror att nu ska jag bara dejta en annan typ av person. Jag byter ut den andra människan. Och det, de flesta inser då att så här, det här var ju jättetråkigt. Det här funkar inte alls för mig. Och så går man tillbaka till det gamla.
Ja, men det är som att man gör samma sak upprepade gånger och förväntar sig nytt resultat.
Ja, fast också även om man gör något nytt. Nu ska jag prova att dejta någon som är tvärtom mot alla de jag har dejtat innan. Ja, men vi kan ju inte bara byta ut den andra personen. Halva relationen är ju du. Vi måste ändå ha lite uppsikt över vad som händer hos dig också.
Det är just, igen, nu kopplar vi tillsammans. Snacka och knyta upp säcken. Men också det här med sårbarhet. Att man också vågar göra sig sårbar inför sig själv.
Ja.
Och inse, ja, men som du är inne på. Om man lever i tvåsamhet så är man halva relationen. Och att man också har ett ansvar i det.
Det är därför jag blir tokig på alla de här klyschorna med att liksom, du har bara inte träffat rätt person och det händer när det händer, bla bla. Alltså, det finns noll personligt ansvar i de grejerna. Det ska dyka upp en främmande människa och lösa alla dina anknytningsproblem. Nej, men kom igen.
Ja, men jag tänker att det också är kopplat till här, det är lätt så är det rätt. Att det bara ska säga klick, det ska vara kärlek vid första ögonkastet. När det händer så kommer det bara hända. Och du kan bara sätta dig ner och vänta på att den där riddaren med vita rustning kommer galopperande till dig.
Ja.
Och jag då kan man få vänta länge. Alltså,
ja, och särskilt om du har otrygg anknytning, om du har saker som står särskilt i vägen. Då. Så det spelar ingen roll om det kan komma horder med vita riddare på springare. Och det kommer inte hjälpa ett enda dugg, för du kommer fucka upp det varje gång ändå. För att anknytningen funkar så. Liksom. Det spelar inte superstor roll vem den andra är om man har liksom murar uppsatta själva.
Ja, och just kopplat till otrygg anknytning så är ju de relationella såren också någonting som man kan läka i en relation till andra. Men det kräver, vill jag ändå säga, en emotionell kontakt med sig själv.
Ja.
Och att våga blotta sina känslor för någon annan.
Ja, det är ju det finaste av allt. Alltså det här går ju verkligen att förändra. Alltså om det är något jag verkligen vill trycka på så är det två saker. Ett, du är inte ensam.
Nej.
Två, det här går att förändra. Det går att skapa ett annat resultat. För det är där många fastnar, att det är bara jag och det är kört.
Precis. Liksom.
Och det är ju en hyggligt mörk och ensam plats. Så jag vill ju verkligen trycka på, det gör ju du med, att liksom, det går att lära sig ha relationer. Ja. Relationer kan bli bättre. Och att verkligen trycka på hoppfullheten i det. Så jag vill liksom byta ut all you need is love till all you need is love and skill. Och en practice. Och jag brukar lite krasst också säga att man kan inte vara ihop med varenda människa man är kär i heller. För att det är fantastiskt om ni älskar varandra. Men om man har olika värderingar i livet eller vill bo på olika platser eller träffa någon person som man verkligen gillar, men den personen är mitt uppe i kaos, deras barn har blivit allvarligt sjukt, de är mitt uppe i en skilsmässa, de ska precis flytta, de har inte tid att dejta, de har precis fått en diagnos. Alltså det finns ganska mycket i en liksom sårbar dejtingfas som gör att man har praktiskt inte möjlighet att skapa den här kontakten som man längtar efter, även om man tycker om varandra. Och det behöver man ju också ta hänsyn till.
Love isn't all we need, utan just det här att man behöver också ha det här drivet att jobba. Och vi behöver kanske omvärdera begreppet jobba, för det kan ju också vara ganska kul.
Absolut.
Att vara i relation och jobba på de här sakerna.
Alltså det kan ju vara det häftigaste som finns.
Absolut.
Men det finns också praktiska omständigheter. Och är man redan i en relation med varandra så finns det ju en grund att stå på när liksom praktiska omständigheter ställer sig i vägen för relationen.
Ja.
Men är det en helt ny människa som du har varit på två dejter med som plötsligt råkar ut för någonting eller omständigheterna skiftar, då har man ju inte den grunden.
Nej. I min värld så tänker jag mig i alla fall att har man en emotionell kontakt till sig själv så ökar ju också sannolikheten att få det till någon annan. Vilket ju också kan öka sannolikheten till bättre sex. Just att våga kommunicera sexuella behov till sig själv och också till någon annan. Jag tänker att det är egentligen direkt översättning också av hur dating coaching som du har förklarat för mig. Hur man också kan översätta det till sexuell kontakt.
Alltså det jag tycker är det häftigaste med hela den här processen är att man gör en resa från huvudet ner i kroppen. Och där finns ju både känslorna som är fysiska sinnesförnimmelser och sexuella impulser, och kåthet är också fysiska sinnesförnimmelser.
Precis.
Så om du vill uppleva kärlek och passion i en kärleksrelation så måste du, eller utanför kärleksrelation, men då måste du vara i kontakt med vad som händer fysiskt i din kropp.
Ja.
Och det här går ju så hand i hand. Det är inte jättestor skillnad på att lägga märke till att du har en känsla alltså av emotionellt slag eller att du har en känsla av kåthetsslag.
Nej.
Och när du kan i kontakt med det och kan sätta ord på det, då kommer du ju plötsligt veta. Det är inte så här, ska vi ihop, ska vi inte? Tänder jag på det här? Jag vet inte. Du kommer notera fysiskt i kroppen. Vill jag närma mig det här eller vill jag skapa?
Inte det.
Vill jag inte det? Precis.
Eller är jag nyfiken på att göra det en annan dag?
Exakt. Och att ha den tillgången till din fysiska upplevelse av vad du känner, både emotionellt och sexuellt, ger ju dig en inre GPS, en kompass som kan förändra hela ditt liv och gör att du kan ta beslut som känns bra, för att de fysiskt känns bra i kroppen.
Och många kan ju också vara nervösa eller rädda till och med för den här positiva upplevelsen, för att man kanske har, ja, exempelvis det som du var inne på tidigare, en otrygg anknytning, och att man kanske inte känner sig värd att må bra. Man kanske har någon traumatisk upplevelse av sexualitet bakom sig som för väldigt många påverkar också sexualiteten idag. Som ju också gör att det är läskigt att bli kåt eller läskigt att våga vara i den sexuella kontakten med någon annan.
Mm.
Är du en av dem som lyssnar och känner igen dig i det, så rekommenderar jag med varmt hjärta psykoterapi, för det går att, igen, på tal om hopp, går att jobba med. Men jag vill också poängtera en till sak. Att en emotionell kontakt behöver ju inte handla om bara en tvåsamhet eller en kärleksrelation. Utan också att man kan ju öva på det i andra sammanhang också. Mm. Du pratade någon gång om det här med att det kan ju också bara vara att byta en blick med någon på tunnelbanan i 2 sekunder. Mm. Emotionell kontakt.
Mm.
Att det behöver inte vara så djupt som att nu ska man... Ja, men det som är det vanliga missförståndet, just att det behöver inte vara blotta sina trauman.
Nej.
Utan att få den här...
Ja,
leendet eller
jag tänker husdjur är så himla bra, för de reagerar ju inte på de verbala cuesen liksom. Det är ju inte att din hund lyssnar uppmärksamt på orden du säger, utan du pratar kärleksfullt och gulligt med hunden och hunden lägger sig nära dig i soffan och så har ni kontakt.
Ja.
Och kan man se bortom det verbala även med människor? För det är många som säger, ja, men hur skapar man den här emotionell kontakt? Vilka frågor ska jag ställa? Hur ska, då ska man liksom intellektualisera det?
Precis så.
Och ja, det finns liksom vissa frågor som skapar mer och mindre och samtalsämnen och så. Men så mycket av det här är ju icke-verbalt. Och det är där småbarn och djur kommer in i bilden. För att djur märker ju direkt, är vi nära varandra? Mm. Är du vänlig? Finns det här för mig? Kan jag liksom vara trygg med dig? Helt liksom... ogenerat och otränat, så faller det sig så naturligt för de flesta att vi lägger rösten annorlunda, vi blir mer fysiska, vi, liksom, vi klappar och är nära och det är så naturligt för oss.
Ja, för man kan ju rent verbalt säga ganska oförskämda och elaka saker, men tonfallet
är väldigt...
Ja, men eller hur? Och jag menar, det är ju då större fokus på själva huret än vad man säger.
Precis.
Att själva framförandet är också en viktig del i kontakten.
Och vi människor är ju inte annorlunda. Nej. Det. Vi kommer också reagera jättemycket på det som sägs mellan raderna.
Ja.
Så att det handlar så mycket om det, och det kräver inte särskilt mycket.
Nej.
Alltså vi är så lyhörda för så här, är jag hemma här? Får jag vara med?
Ja.
Så att ganska små saker kan få väldigt stor effekt om man bara vet vilka de små sakerna är.
Och med det sagt så ska vi börja avrunda. Delvis för att jag har börjat känna in i min egen kropp och jag är jättekissnödig.
Ja.
Så jag tänker att jag ska lyssna på min kropp och faktiskt gå och kissa. Tusen tack att du kom hit, Linnea.
Tack, Kalle.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu kommer en lyssnarfråga.
Hej Kalle. Jag undrar om sexualundervisningen har förbättrats sedan slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Jag fick se gamla 70-talsfilmer med tecknade underliv och penisar. Och det var vår sexualundervisning. Det gav ju inte mig någon vidare inblick om hur mina medsystras vaginor såg ut eller hur ens killars snoppar verkligen kan skilja sig. Och jag tänker att det kanske är en stor anledning till att kanske män inte alls bryr sig. För att de inbillar sig att det är porrfilmernas vaginor som är de riktiga. Och att njutning går genom bara hårt knull. Vad är din tanke om det här?
I din fråga kan jag avläsa flera frågor. Delvis det här med sexualundervisningen. Har den blivit bättre sedan 90-talet däromkring? Jag tror mig faktiskt veta vilka de här tecknade filmerna som du fick se på underliv är. För jag har sett exakt samma filmer tror jag i min sexualundervisning. Det händer saker i alla fall i sexualundervisningen. Redan förra veckan så pratade jag ju tillsammans med sexologen Katta om det här med sexualundervisning. Så har ni inte lyssnat på förra veckans avsnitt och är intresserade av sexualundervisning, gör det. Det är väl det här man kallar för skamlös reklam för sig själv. Men man har ju sett på en rad olika kartläggningar av hur sexualundervisningen ser ut att det går så där. Alltså den är bristfällig på många håll i vårt land trots att vi i Sverige var det första landet i världen som hade den här obligatoriska sexualundervisningen från mitten på 50-talet. Man ser att sexualundervisningen många gånger är förmedlad till biologilärarna och då jättegärna fokus på kanske inte de mest lustfyllda delarna av våra sexuella liv som är exempelvis sexuellt överförbara infektioner. Och det är ju i och för sig en viktig del att ta reda på vad det kan vara, men det ger ju också en ganska ensidig bild av vad sexualiteten kan vara. Och jag tänker att ytterligare en konsekvens i den typen av sexualundervisning är precis det du också själv är inne på. Att det blir en ensidig bild också hur våra kroppar anatomiskt kan se ut. Vi är ju matade med en rad olika normer kopplat till hur våra kroppar ska se ut. Från pornografi är ju en del. Det har ju exempelvis Barnombudsmannens rapport visat att det är negativa kroppsnormer som vissa tar till sig. Tyvärr också då kopplat till den egna kroppen, kanske snarare än andras kroppar. Men vi blir också matade med de här normerna i film, i tv, i musik och så vidare. Så vi blir liksom matade från flera olika håll. Därför tänker jag att vi behöver se en större och bredare representation kring hur kroppar kan se ut. Inte bara genitalt utan också övriga kroppar. Hur också axlar, händer, knäskålar och höfter kan se olika ut. För det är också det som gör oss unika på något vis. Men vi är ju också alla unika. Varsågod, klyschan bjuder jag på. Jag har ju stora förhoppningar som jag inte gjort någon hemlis kring att de nya skrifterna kopplat till sexualundervisningen kommer ge oss mer utrymme att kunna diskutera de här normerna kopplat till kropp och knopp. Så jag är hoppfull och jag hoppas att vi kan ordna den värld vi vill ha tillsammans. Det var allt för den här veckan av Hur är det med sexlivet? Är du en av många som är fortsatt nyfiken på att lyssna till Linneas tips och tricks kring det här med relationer och dating så kan jag varmt rekommendera hennes egen podd som heter Happy Dating. Annars tycker jag att ni ska be er ut i sommarsverige så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.